en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino,
snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Ett fönster är stängt, men snart så öppnar ett annat. Ja, vi snackar värvningar, orosmoln och utropstecken. Dessutom spekuleras det fritt i om Elisabeth Gunnarsdottir kan göra en Graham Potter. Hur långt tecken kan gå i Champions League? Och om det är fel att dansa innan match? Vi undrar också, vad är det egentligen som händer med tysk fotboll? Du lyssnar på FanPlus med Saga Fredriksson och mig, Anna Rydén. Och som du hör så har vi massor att snacka om, som vanligt. Så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång!
Då säger vi varmt välkomna till FanPlus och en ny vecka. Det finns som vanligt massor att prata om, men Saga, vad har hänt sen sist? Alltså, den stora frågan.
För det är det som alltid är det svåraste, tror jag. När du ställer den frågan så är det typ det jag förberett mig minst på. Och så jag sitter och tänker, vad har jag gjort de senaste 2 veckorna? Och svaret är väl, jag har bara jobbat en jäkla massa. Så att jag kan ju inte säga någonting spännande för våra kära lyssnare.
Nej, det kommer väl dyka upp en del spännande från det du har jobbat med under poddens gång kanske.
Så brukar det vara. Så brukar det. Du har ju varit överallt och ingenstans att säga som vanligt.
Som vanligt.
Vad har hänt i ditt liv, Anna?
Nej, men jag har ju varit i Spanien en sväng. Inte bara för att det är så himla härligt med sol. Det var dock helt otroligt skönt med lite sol. Men också för att se Häcken avancera. Jag var ju på Real Madrid i Häcken. Vi kommer ju prata om Champions League-lottningen, men måste ju också rekommendera Madrid som stad alltså. Jag har bara varit i Barcelona och nere på solkusten innan. Jag har aldrig varit i Madrid. Jag kommer absolut åka tillbaka. Det var så himla fint. Sen absolut, som svensk så blir man ju extra smittad av att det var lite sol. Man kunde gå ut och sätta sig på en uteservering och ta sin kaffe. Känna hur solens strålar värmer i ansiktet när man är ute och springer i Retiroparken. Ja, det var helt ljuvligt faktiskt och det blev inte sämre av att sen åka ut till kusten till Valencia och få ännu några plusgrader, lite hav, lite strand, så att nej, jag ska inte klaga.
Nej, Anna,
mycket.
Och du trycker upp det på din Instagram och vi andra får sitta i kalla Stockholm i minusgrader och snö som piskar i ansiktet där man är ute och promenerar. Så får vi titta på när du dricker kaffe i solen. Tack så mycket för att du delar med dig.
Varsågod. Kaffe, vad tycker du om det förresten?
Alltså, jag älskar ju brygg kaffe. Det finns nog inget finare. Alltså, jag vet inte, alla pratar finkaffe, men en brygg kaffe med lite havredryck, då är vi hemma.
Precis det som du sitter med här och nu och njuter
fint
av. Så att, ja, vi är lite i zen-mode här. Jag hade någon form av meditationsstund precis innan vi började spela in också.
Ny poddidé.
Ja, vi får väl se om den kommer slå. Jag kan
har aldrig gjort för.
Att Saga dessutom hittade en helt ny dialekt när det där skulle spelas in, så ja, vi får väl se. Det kanske blir något framöver. Nu ska vi prata om det vi kanske kan lite bättre, nämligen fotboll. Och det är ju så att transferfönstret har stängt i delar av världen. Vi skulle säga att här i Sverige har det inte ens öppnat än. De damallsvenska klubbarna kan ju fortfarande värva, men vad tar du med dig från den här vintern transfermässigt? Det har ju faktiskt hänt en del, till exempel Mayra Ramirez som blev den dyraste värvningen någonsin när Chelsea kände att okej, nu måste vi gå in och ersätta Sam Kerr, den positionen. Då pungar man upp pengar för Mayra Ramirez från Levante.
Ja, det är ju, vi har pratat en hel del om de utländska transferserna och jag tror att den du tar upp nu med Mayra Ramirez, det är klart att den blir mest påtaglig för hon ska fylla så stor plats. Sen generellt så känns det ju som att det är ju engelska ligan med bland annat de australiensiska övergångarna. Vi vet ju att Gore har gått till West Ham, vi vet att Mewis har gått till West Ham, och jag tror någonstans att bara den här styrkan att kunna ta in spelare när man inte går så bra i ligan, att man inte bara på vinst och förlust försöker överleva. Jag tror att det är kanske det som är mest spännande med det som händer borta i England. Jag har ju pratat mig väldigt varm, vill jag säga, om Tottenhams värvningar. Jag tycker de har varit superintressanta och jag tycker framförallt att se Nildén nu direkt komma in på en startplats. Alltså det visste vi ju att hon skulle, eller jag i alla fall utgick ifrån att hon skulle vara en startspelare. Men jag tror någonstans på det bygget som händer i Tottenham. Och det är klart att man blir, jag har sagt det förr, man blir ju färgad av att det är svenskkopplingarna. Det är därför det är roligt att följa Arsenal, det är roligt att följa Chelsea, Brighton och så vidare. För det finns svenskkopplingar, både spelare som har varit i damallsvenska men också våra svenska landslagsspelare. Så att det gör ju också att man drar ögonen dit. Det finns ju väldigt mycket mer där ute som händer. Men trots allt så finns det, ja, det är det som lockar mest just för mig. Jag tror det är en viss stor intresse ligger där, så det är väl därför jag också tittar dit.
En övergång som kom på deadline day, eller det som då marknadsförs som det i vår värld här på Sportbladet. Vi har ju våra deadline day-sändningar varje vinter, varje sommar, och har väl haft så sedan 2011 eller något. Och för varje år så får ju damfotbollen ta mer och mer plats, för att det blir fler och fler övergångar. Det blir allt större namn som flyttar på sig. Men en som jag reagerade på där, och då dessutom mitt i sändning, för jag satt och scrollade i mitt flöde samtidigt som jag var med i sändningen och såg att Hanna Lundqvist lämnar Spanien för att gå till USA. Vad tänker du om den flytten? Hanna Lundqvist alltså från Atletico Madrid till San Diego Wave.
Superroligt. Jag tror att den fotbollen kommer passa henne perfekt. Den amerikanska fotbollen är ju väldigt rak. Och från min tid i USA, alltså den är väldigt fysisk. Det finns mycket taktiska aspekter, men jag tror att Hanna Lundqvist kan passa väldigt bra i det här snabba tempot, uthålligheten som hon har. Men hon kommer också behöva lära sig det här med bollar in bakom backlinjen, hur hon ska hantera det där och den avvägningen. För som ytterback generellt så har man en tendens att man vill flyga framåt för att man vill vara med i offensiven. Men man måste alltid ha det här defensiva tänket i bakhuvudet, och jag tror hon kommer vara... jag tror det är ganska vettig flytt på något sätt. Så den ser jag fram emot att följa och se hur det går för henne. En annan som jag tänkte på nu när vi ändå sitter och pratar, Evelyn Idje lämnar ju faktiskt mexikanska för att gå till Milan. Och vi har pratat Janogy i podden tidigare, och vi var ju lite förvånade. Hon gick till just Italien, sen hade vi Lisa Ek på besök och hon förklarade att det händer mycket i den ligan, och vi vet ju att det händer mycket. Vi ser ju det på framfarten som även Roma hade i Champions League. Evelyn Wien lämnade dit och har inte gjort bort sig, så det finns ju väldigt mycket som sker runt och kring damfotbollen i alla ligor. Vi ska prata lite mer om det där senare när vi kommer till den tyska fotbollen. Men jag tycker det är väldigt roligt och spännande att se att det är inte så självklart att man bara väljer England, även om det är där jag ofta hamnar för att det är den jag jobbar mest med.
Ska vi ta oss till England ändå på en sista transfer här innan vi börjar snacka lite damallsvenskan, så måste vi ju konstatera att vilken vecka Marika Bergman Lundin hade förra veckan. Först var hon då med i Madrid när Häcken tog sig vidare efter att ha slagit ut Real Madrid då. Man hade ju inte ens behövt vinna den matchen med tanke på att Chelsea fullständigt pulveriserade Paris FC samtidigt. Något som Häcken dessutom satt och tittade på bänken. Det erkände McLinde efter att den matchen var till och med igång på bänken. Så att på bänken hade de stenkoll på hur det låg till och visste att det här är lugnt, men det är klart att det var skönt för dem att vinna på egen hand. Vi ska ju snacka med CL sen. Men där var Marika Bergman Lundin alltså med. Och sen på sista dagen av fönstret i WSL så presenteras hon för West Ham. Flyttar till London, kommer dit, får dessutom göra sina första minuter i matchen mot Arsenal. En match som West Ham dessutom vinner, första gången de besegrar Arsenal någonsin. Hur var din vecka?
Det blev väldigt svårt att jämföra med Bergman Lundins vecka såklart. Men jag tyckte också även den transfern var väldigt intressant. Bergman Lundin fick ju stort ansvar när Elin Rubensson var borta på grund av skada. Även Filippa Kurmark som kämpade med sina skadebesvär. Då var det Marika Bergman Lundin som fick kliva fram. Och jag måste säga att hon trots sin... unga ålder, nu är hon inte så ung längre per se fotbollsmässigt, hon är ju fortfarande en ung spelare, men Men någonstans så känns det som hon har erfarenhet som räcker väldigt långt. Och hon tog den rollen främst som defensiv mittfältare på ett moget sätt. Jag tycker hon växte in i BK Häcken och samtidigt så ser jag ju logiken att hon flyttar med tanke på, ja men dels, jag kan tänka mig att hon har lite bättre förutsättningar både runt omkring men ligan i sig, att kunna ta nästa kliv och vara ett landslagsnamn som kommer etsa sig fast i förlängningen. Men jag tror också någonstans med tanke på att nu Rubensson är tillbaka, Kurmark är tillbaka, jag ser inte hur hon ska sluta någon av dem, och får hon ett sånt erbjudande nu, varför skulle hon inte ta det? Så att det, jag tror att hon kommer passa väldigt bra in där och få en väldigt tydlig roll i West Ham.
Kul med ett äventyr, och det blir spännande att fortsätta följa den resan. Just förra veckan kanske blir svår att toppa, men ja, det blir spännande att se vad som händer framöver. Om vi ska tillbaka till damallsvenskan då, vi har ju pratat lite tidigare om vad kommer hända i till exempel Häcken. Det vet jag att när jag pratade, men nu kommer jag inte ihåg vem det var. Det kanske var Therese Sjögran när jag var nere i Malmö i samband med inledningen av Champions League-spelet, och hon började prata om lite hur försvagat ett sånt lag som Linköping blivit när man tappar Momiki och Takarada, och man hade sett att liksom Janogy och Winberg är på väg från Hammarby, och så sa hon någonting i stil med att, men vi har ju inte sett vad som kommer hända med Häcken än. Det har typ inte hänt någonting med Häcken. Det är Marika Bergman Lundin som har flyttat. Resten är kvar. Mm. Är du förvånad?
Nej, men sen så får vi inte glömma att Nildén har tagit sig dit och Bergström från
Djurgården. Ja, de har ju snarare förstärkt.
De har förstärkt. De här... Nej, precis.
Och de har målen inte... de har behövt täppa igen.
Nej, exakt. Och det är väl det som också någonstans jag tänker är en framgångsfaktor för dem nästa år. Jag har ju redan flaggat för att med tanke på det schemat som Häcken har haft och står inför. Vi pratade mars månad, Anna. Räknar inte du hur många tävlingsmatcher Häcken skulle ha?
Det kan bli så mycket som 6 tävlingsmatcher från då. När kliver de in i kuppen? 9-10 mars där tror jag kupp. Då börjar Svenska kuppen, som vi för övrigt kan passa på att säga att vi kommer att sända på Sportbladet hela gruppspelet. Ni kommer kunna se alla matcher i Svenska kuppens gruppspel, så att vi kommer kunna tagga igång rejält inför den här damallsvenska säsongen. Men där då så är det 3 gruppspelsomgångar, 3 helger i rad. Lägg där till att Häcken då ska in med sitt dubbelmöte med PSG, kvartsfinaler i Champions League. Och det är klart att Häcken är en klubb som har ambition att gå till final i Svenska cupen igen. Det har man ju gjort de senaste åren, man vill säkert dit igen. Ja, då innebär det att man också får en semifinal påskhelgen som är sista helgen i mars. Då ska det alltså in 4 cupmatcher och 2 CL-kvartar.
Ja, som ni hör ju själva.
Försäsong, det är inget som finns på Hisingen det här året.
Alltså, finns det något svensk lag i närtid som har haft den typen av kontinuitet i matchande över en hel säsong? Jag tror inte det. Så det här blir nästan så att vi kommer få sitta efterkloka sen och undra, var det ett framgångsrecept eller var det faktiskt att pumpen kommer att dras ur snart? Alltså jag har ju som sagt flaggat för att jag tror att det kommer bli en baksmälla utav det slike någon gång under säsongen. Jag hoppas inte det blir så. Det hade bara varit roligt om de faktiskt orkar och lyckas. Då kan det också bli ett facit för övriga lag som kommer hamna i samma. Hammarby tror jag har goda chanser när de sen ska ut och spela Champions League, om de dessutom då satsar på det sättet som de har gjort kontinuerligt. Så att på det sättet så hoppas jag som sagt att det kommer gå bra för dem, men ja, de har förstärkt. Sen samtidigt är det 2 unga spelare som jag tror kommer bara få egentligen växa. Det har vi redan pratat om, så vi behöver inte gå in så mycket på, men laget i sig är ju, alltså, har ju dessutom fått tillbaka spelare från skadelistan, så att nej, jag vet inte, Anna. Det kanske inte blir så illa som man tänkte från början.
Nej, vi får väl se. I den här matchen mot Real Madrid så gjorde ju Elin Rubensson sin första match på 3,5 månader när hon hoppar in. Och en som har varit borta ännu längre, Anna Chicky, som också fick sina första minuter efter korsbandsskadan. Det var väl över 400 dagar som hon hade varit borta från fotbollen. Så att det är ju fint att se. Men nu lämnar vi Häcken för en liten stund. Vi kommer komma tillbaka dit när vi kommer till Champions League sen igen. Vilka behöver värva då? För Häcken behöver ju uppenbarligen inte förstärka särskilt mycket. Vilka behöver fortfarande värva? Är det några du är orolig för så här långt?
Ja, men det är väl lite, alltså, jag undrar vad som händer med Vitsjö. Jag har ju förstått att Thomas kommer fortsätta som tränare, men jag kan inte se någonstans att de har gått ut med att Ulf ska lämna, men han presenterades ju för BP:s ungdomslag på pojksidan för några veckor sedan. Jag tycker inte det har varit speciellt tydligt, alltså att han faktiskt skulle lämna, och sen hur de har tänkt ersätta. Det kanske inte är helt färdigt ännu, så vi låter det vara osagt. Men det är klart att det skickar en signal att allting inte står rätt till. Vi har redan pratat om det faktum att de var tvungna att samla in pengar förra året. En swish-kamp, om man nu uttrycker det så. Där de fick ett jättefint stöd, men det är ju inte hållbart över tid. De har tappat sina australiensiskor. Säger man så? Australiensiskor? Ja. Ja, så kan man säga. Samtliga. Vi vet, Gory har vi pratat om, West Ham. Grant har gått till Tottenham. Och Polkenhorn har gått till Kristianstad. Nu har de förstärkt med Shannon Weller, som har gjort ett jättefin säsong för Norrköping. Samtidigt som jag inte ser att det är kanske Shannon Weller som kommer ta Vittsjö till nya höjder. Hon kommer göra en bra insats och vara stabil med all hennes erfarenhet, men det kanske inte är så att hon blir det slagkraftiga namnet. De har gjort en del värvningar som vi givetvis måste läsa på och framförallt lära känna. För det är nya namn i sammanhanget. Men det är klart att jag är lite orolig för Vittsjö. Undrar vad de kommer ha för identitet. Klara Markstedt, herregud. Hon har ju lämnat, det visste vi sedan förra året. Men
Strategakis.
Gud, Strategakis, hon stack ju Bristol. Visst var det så?
Så att det finns ju ganska många namn, och så vet vi att Jutta Rantala försvann under säsongen i fjol. Alltså, de har ju en tendens att hitta och locka väldigt spännande namn i Vittsjö. Vi får väl se vad det är för kvalitet på dem man hittar i år, för att man blir ju ofta positivt överraskad av det som dyker upp där. De har ju en förmåga att locka till sig spännande spelare, men med de namnen som lämnar, och som du är inne på, Klara Markstedt som har lagt skorna på hyllan och flyttat med då Gory till London och dessutom väntar barn. Det är ju ett jättetapp framåt för Vittsjö. Hon var ju lite en person som identifierade det spelet de spelade med, sina raka löpningar, och det var liksom satte hon fart mot mål, så är det inget som kan stå i vägen, lite så. Det är bara att flytta på sig.
Hanna Ekengren beslutar väl att stanna.
Ja.
Så där någonstans kanske det är ändå den, för hon har ju lite samma tendenser och kan givetvis vara den som tar vid, men jag tror fortfarande Ekengren kommer behöva lite tid på sig att kanske ta över så pass som Markstedt gjorde. Vi vet ju också att Heidi Kollanen från Örebro har gått till Vittsjö. Det är också en offensiv spelare med mycket tekniska kvaliteter. Den ska vara en målgörare. Hon kanske får ett lyft av det bytet. Vi vet att Kajsa Rubensson, Elin Rubenssons syster, har gått över. Så att hon var också dessutom på lån i Vittsjö tidigare. Så hon känner till omgivningarna och kan kanske ta nästa kliv. Så att jag tror det blir ett intressant Vittsjö trots allt att följa. Men det är fortfarande lite svårt att säga exakt vad vi har dem. Så det gör väl mig lite, ja, men lite orolig, får jag väl ändå säga. Sen nykomlingarna. Våra kära nykomlingar. Alltså, jag vet inte om jag har orimliga krav på AIK. Jag vill säga att jag inte har det. Men det har jag säkert. Jag tycker ju att ett lag som har ett så stort varumärke ska kunna leverera bättre än vad de har gjort tillbaka i tiden. Och jag ska inte piska dem för saker som har hänt, för det är någonstans jätte, jätte orättvist. Men man förlorar alltså mot BP i en träningsmatch 4-1. BP som fick kvala för att hålla sig kvar. Det är klart att man ställer sig lite frågande till hur truppen mår. Ja, man tappar Matilda Nildén. Men ni kan väl inte säga att en 19-åring, hon är 19 har jag för mig, att hon ska vara så bärande för ett lag att ni inte lyckas producera en bättre prestation mot BP. All respekt mot BP, det är inte det jag säger. Men jag tycker någonstans att det skulle varit uppfriskande att säga att den matchen var jämnare. Vi har ju dessutom TFF som möter Kristianstad och får Storäng 4-1, även dem. Så att, ja, Jag vet inte, Anna, vad jag ska säga. Jag tror inte vi kommer se några stora värvningar, varken i TFF eller i AIK. Jag vet att det är talangfulla lag, men jag tror att AIK å ena sidan, de behöver använda erfarenheten av att de har varit i damallsvenskan tidigare och spela därefter. Medan TFF behöver samla på sig erfarenheten. Det jag vet, nu i och med att det är ett Skånelag, så vet jag skickligheten i de här unga spelarna som finns i den här truppen. Och någonstans så ser jag framgångsfaktorn i förlängningen. Men de är oerfarna på den här nivån. Och jag tror som vanligt när det kommer till lag från elitettan som kliver upp till damallsvenskan, det blir en kall dusch. De är inte beredda på vilken skillnad det är. Det är lätt att sitta hemma, titta på tvn och säga, ja men jag hade kunnat gå in där. Nu säger jag inte att någon av de här spelarna sagt det, bara för en disclaimer. Men man kan bara ta från egna erfarenheter. Att sitta hemma i soffan är mycket lättare än att inse tempot, taktiska delarna, liksom individuell kvalitet på motståndarna. Jag undrar hur våra nykomlingar kommer fara och hur de kommer orka.
Ja, med de resultaten som man ser här, nu är det ju, det ska vi också säga, ja, det är träningsmatcher, det är vad det är, men det är ju resultat som gör att man blir orolig för hur det här kommer gå. Och för AIKs del så väntar ju lite tävlingsmatcher i kuppen, och det finns ju risk att det också blir en kalldusch för den gruppen de har lottats in i. Det är väl kanske en av grupperna som känns liksom jämnast och tuffast, utifrån att det dessutom kommer vara ganska mycket press på den gruppen. Det är ju en grupp med tre Stockholmslag, AIK, Djurgården, Hammarby. Vi kommer ha en jäkla massa Stockholmsderbyn som man ju också önskar lite att klubbarna faktiskt bygger upp lite hype runt, för att liksom visa upp sina lag och visa att okej, hallå, hörni, den här damallsvenska säsongen sen vill ni hänga med på, kom hit och kolla. Men det är ju en tuff grupp. För utöver det så har man ett KIF Örebro som spelade oavgjort mot Hammarby i en träningsmatch, som väl förlorade med ett mål mot Linköping, som kom i toppen av damallsvenskan i fjol. Det skulle ju inte förvåna mig om det de två lagen som gör upp om det är slut i den gruppen är Hammarby och KIF Örebro, som dessutom möts i den sista omgången. Jag tror ju att de skulle kunna ropa på både ett AIK och ett Djurgården, lite beroende på hur långt Djurgården hinner komma i sitt lagbygge. För är det någonting som har hänt där, så är det ju att nu byggs det ett nytt lag.
Det gör det.
Ja, vi har pratat om hur många spelare som försvann. Nu har det börjat komma in en massa också, så att där håller man väl i detta nu på att bygga laget någonstans nere i Spanien. Om jag minns rätt så är de väl typ La Manga, ett ställe jag inte har tänkt på sedan i början av 2000-talet när alla åkte till,
gud,
La Manga,
till La Manga
på säsongsläger.
Och även med landslaget, alltid La Manga, La Manga-läger, det var liksom grejen.
Det var det stora. Jag tror att det är där Djurgården är i detta nu när vi pratar svetsar samman gruppen. Kommer bli spännande att se dem i år, måste jag säga, men nej, den där gruppen och då hur AIK kommer få kämpa där och kanske få den ingången på säsongen, det kan bli tufft.
Ja, och man ska väl ändå vara så här, alltså jag tror att du sa det bra, det är en försäsongsmatch och man kan inte ta för stora växlar på det, samtidigt som man drar åt öronen lite. Jag vill någonstans ge the benefit of the doubt och hoppas på att vi ser nykomlingar som ändå är slagkraftiga. Det är ju också för att hela ligan ska bli bättre, så att det inte blir två slagpåsar bara för att de är just nykomlingar. Så vi får väl vara lite schyssta här i början. Du har varit hur sen som helst. Jag får väl vara lite schysst här i början och vända bort huvudet från det här resultatet och se vad de faktiskt kan erbjuda när vi kommer längre fram mot säsongen.
Ja, vi får väl se. Det är 2 månader kvar ungefär till den damallsvenska säsongen drar igång. Och som sagt, det fönstret är ju öppet från den 20 februari till i mitten på april. Så det finns möjligheter att göra saker, att det kommer hända.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra.
Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Saken. Har vi pratat om vilka vi är oroliga för? Vad är du nyfiken på då?
Jag är nyfiken på den trend som vi ser en jäkla massa norskor till den svenska ligan. Det är kul. Och vi ser att Djurgården har ju förstärkt. Dels med Ina Vårhus som spelar som försvar. Och Maria Broschman, forward. Det är två norskor som Djurgården har förstärkt med. Hammarby har vi pratat om i Ösendal. Det hade vi ett avsnitt för typ två avsnitt sedan. Men även Julie Blackstad som var i Häcken tidigare på lån. Men kommer från City i Women's Super League. Men i talande stund så har jag inte jättebra koll på de här spelarna. Förutom då Julie Blackstad och Ösendal som vi har pratat mycket mer om. Men det som Djurgården ändå har värvat in, det är spelare med erfarenhet från norska ligan. Jag tycker att norska spelare har gjort det väldigt bra när de kommer till svenska. Jag tror det finns likheter i spelet, i kulturen, som gör att de anpassar sig väldigt snabbt. Men spelmässigt, det ser jag fram emot att dels se vad de kan tillföra. Och det kommer ju vara mycket mitt jobb nu framöver. Jag är så inne i Women's Super League just nu för att det är den som är pågående, men du sa det är 2 månader kvar och vi kommer ha gott om tid att få verkligen nörda ner oss på de här spelarna. Men det är ändå lite som man hajar till. Okej, vad händer i Djurgården? Okej, de har ändå värvat lite nytt med nya ögon. Och det uppskattar vi ju alltid.
Det gör vi, och det är ju 1 månad kvar då till kuppen, 2 månader kvar till damallsvenskan. Och som du är inne på, Broschman kommer jag ihåg från CL-kvalet. Det var väl i fjol när Rosengård mötte Brann. Och hon var lite av deras super sub som gjorde mål på i princip allting. Hon hade ett otroligt facit då från, som en inhoppare. En stor, stark anfallare som nog kommer kunna ställa till det för ett och annat försvar i den här serien. Men ja, vi får väl se. Innan vi stänger fönstret för det här avsnittet, vilka är de hetaste värvningarna?
Jag tycker ju fortsatt att Matilda Nildén måste vara en av de hetaste. Hon är verkligen under min lupp för att jag tycker att hon känns superspännande och valt helt rätt klubbadress i BK Häcken. Min andra är Martin Sjögren faktiskt. Hammarbys nya tränare. Jag tycker, nu råkar det ju vara så att jag har haft, jag tror jag har berättat det i podden också, men jag har ju haft Martin Sjögren när jag började min, ska man väl säga, fotbollssatsning i LDBFC Malmö. Och supersympatisk människa, duktig tränare, och vi vet ju att han har grym erfarenhet från damallsvenskan generellt. Vunnit den tillsammans med LDBFC Malmö men också med Linköping. Vi vet att han kommer från förbundskaptensjobbet i Norge. Ja, det gick kanske lite sämre, men det är en erfarenhet som ingen kan ta ifrån honom. Så att jag tror att det var rätt profil i alla fall för Hammarby att plocka in just honom. Jösendal har vi pratat om, ska ersätta Janogi. Vi får se om hon kan göra det. Vi har väldigt höga förväntningar såklart på nyförvärvet. Men kanske en sån här spelare, den sista heta värvningen som jag tycker har gjorts än så länge, det är Fanny Andersson. Från Piteå till Norrköping. Fanny Andersson är för mig en av damallsvenskans bästa mittfältare. Hon har nästan, jag ska inte säga att hon har gått under radarn, men hon har varit lite underskattad tror jag. Jag tror inte man förstår hur jäkla nyttigt det är en spelare som har en så jämn prestation varje match. Det svävar varken för högt eller för lågt, utan hon presterar alltid på en väldigt, väldigt hög nivå. Och var det någonting som jag tryckte på med Norrköping förra året var att de behövde stabilisera sitt mittfält. Det finns kvalitet där, men jag tycker någonstans att Fannys erfarenhet kommer ge Norrköping nästa kliv på en position som var viktig. För då kan du också frigöra en sån som Mykato bland annat att spela en position där hon kanske gör sig bättre. Så att, för mig var det klockren värvning från Norrköping. Och jag tror bara att Fanny kommer kunna ta ännu större ansvar i ett sånt lag.
Mm, det ska bli spännande att se vad hon tillför på det där mittfältet i Norrköping. Ett lag som ju nu siktar på att etablera sig på riktigt i damallsvenskan. Var ju nykomlingar i fjol, men det vet väl säkert alla som lyssnar på den här podden. Med det så stänger vi fönstret för nu för detta avsnitt och går vidare till Women's Super League som du var inne på. Det är ju där du är och grottar som allra mest just nu. Och förra avsnittet så fick du ju faktiskt en läxa.
Jag fick en läxa.
Har du gjort den?
Det har jag. Det har jag. Ja, alltså, för er som lyssnar senast, men för er som inte, det handlar om målvaktskampen i Chelsea. Hannah Hampton har på senare tid fått the nod, som de säger på engelska, men hon har fått startplatsen i väldigt viktiga matcher. Och jag har väl då ställt mig väldigt frågande till vad händer med Zecira Mucevic. Emma Hayes har då fått den här frågan vid flertalet tillfällen sen det här togs upp. Och har i en presskonferens bekräftat att vad hon vill ha i en målvakt är en målvakt som har väldigt skickliga fötter. Och det är det hon ser i Hampton. Hon berömmer alla sina målvakter för olika kvaliteter. Men säger ändå att just nu så är det Hampton som har förtur på den positionen. Jag tycker egentligen inte Zecira har dåliga fötter. Jag tycker hon är inte kanske på Jennifer Falks nivå. Men jag tycker hon har bra tillslag. Hon har bra längd. Kan ta press och så vidare. Men det är det som Emma Hayes har uttryckt i alla fall. Och det enda jag landade i när jag satt och skrev ihop lite punkter kring Women's Super League och framförallt fokus då med målvakterna, så är det någonting Chelsea har så är det tillräckligt mycket matcher för att underhålla två målvakter minst. Det tycker jag vi ser det i kuppspelet. Vi ser det ändå, de roterar i Champions League när det väl var vunnet och så vidare. Det kanske inte är det roligaste som målvakt att få, vad säger man, the leftovers. Men sen samtidigt, det är viktiga matcher oavsett vad och en erfarenhet som de aldrig kommer kunna ta ifrån Zecira. Så att, jag vet inte, jag tycker ju någonstans att hon ska börja bli startmålvakt. Om det blir Chelsea eller någon annanstans, det får vi se helt enkelt. Men hon börjar komma till den åldern där jag tycker att hon har, eller vad ska man säga, man kanske inte säger förtjänar, för det gör väl Hampton också. Men hon har kommit till en punkt i sin utveckling där absolut skulle kunna vara en målvakt som man kan lita på över tid. Och hade gynnat henne, givetvis även i landslaget.
Ja, för ser man till landslaget, vi har ju diskuterat målvaktspositionen mer än något annat kanske i...
Ska vi ta varje position?
...genom den här poddens historia, kanske framförallt då senaste året inför VM också där. Men jag menar, där konkurrerar hon ju nu då med två målvakter som faktiskt är första valet i sina klubblag. Jennifer Falk i BK Häcken och Emma Holmgren i Levante. Nu missade ju Emma Holmgren visserligen matchen här senast på grund av en skada, men har ju fått chansen sen hon flyttade till Levante att faktiskt stå kontinuerligt och har väl 7 hållna nollor tror jag i den spanska ligan så här långt. Fått en fin start där nere, så att det är ju klart att man behöver ju som målvakt matcher. Man behöver den där tajmingen, så att för Zecira vill man ju se henne i mål också för det svenska landslagets skull. Det är en tajmingutsatt position.
Verkligen. Men det som du nämner också, Holmgren som har gjort sin resa och hade det väldigt tufft i Lyon. Det får man ju ändå, det är så stor respekt för de här, just den här positionen. Det är väl också därför vi snör oss in i och skämt om att vi kanske måste bryta ner varje position. Men just den här blir så himla utsatt och det av förklarliga skäl. Så att läxan är gjord. Emma Hayes har talat. Zecira är åsidosatt för Hamptons fötter. Vilket jag vet, det finns många där ute som tycker men hon är väl målvakt, hon ska ju rädda bollar. Och är det någonting Zecira kan så är det rädda bollar. Så det är väl en smaksak, såklart. Vi får se, ny tränare in kanske ändrar hela upplägget.
Ja, vi får väl se vem det blir och när vi får veta det. Det enda vi vet är ju att Emma Hayes lämnar. Någonting vi också vet, det är ju att Aston Villa kommer att få klara sig utan Rachel Daly. 3 matchers avstängning för en armbåge. Vad säger du om straffet, situationen och hur det påverkar Villa?
Alltså det påverkar Villa otroligt mycket om vi börjar den änden. Det är ju en spelare som vi vet från förra året vinner skytteligan. ja, hon spelar liksom ytterback i landslaget, går in och spelar forward i Aston Villa. Det säger ganska mycket om hennes kvalitet, tycker jag, att man har kapacitet att ta upp vilken position som helst egentligen och göra det riktigt bra. Men sanningen är att Aston Villa har gått riktigt dåligt det här året. Jag tror inte hon kan rädda laget på egen hand, men de är ju inte bättre av att hon är avstängd, som vi säger så. Det är en inläggssituation där Rachel Daly försöker skaka sig av sin försvarsspelare, men det är alltså en grov armbåge hon trycker upp i ansiktet på sin motståndare. Och alltså, det är ju någonstans så som det är tufft med fotboll och man har sina närkamper, jada jada, men det vart ju onödigt. Det var den. Och där bedömer de ju att det är så pass farligt spel som utsätter sin motståndare för så pass grov skada eller risk liksom. Som gör då att hon faktiskt blir avstängd i 3 matcher. Jag har faktiskt inte hört hennes egna uttalanden sen det här. Om det är så att hon har bett om ursäkt eller om det är så att hon faktiskt tycker att det är, vad säger man, överilat? Eller är det överilat?
Överilat är ett ord.
Det är ett ord, men det är det jag försöker säga.
Det är lite oklart. Yeah. Eller om hon menar att hon tycker att det är överkant, kanske lite väl hårt.
Tack, straff. Det är det jag försöker säga.
Yeah. Bra. Det är dit vi ska landa.
Det är dit vi ska landa. Nej, men alltså någonstans att det är lite för extremt. Men jag kan väl tycka någonstans att det finns liksom inget, fanns inget i den situationen som rättfärdigade den där armbågen. Så att den här gången får hon ju torka på sig de där 3 och sen försöka komma tillbaks och tillföra till laget. Men det är ju faktiskt så att det är ju inte så mycket matcher i Women's Super League. Och som vi också nämnt, att Aston Villa har inte gått speciellt bra. Och de behöver varenda poäng de kan skrapa ihop. Så att, ja, Rachel Daly, den där får du nog försöka göra om och göra rätt framöver.
Ja, och det är ju inte en snygg armbåge för er som inte har sett den. Jag har suttit och tittat på den här nu i repris efter repris. Och det var ju så att domaren inte uppfattade situationen, men som då det engelska fotbollsförbundet skriver, but it was caught on camera and the FH alleged that it constituted violent conduct. Så hon straffas ju i efterhand då efter att man har sett på tv-klippen. Vad jag kan se så har hon själv inte sagt någonting på de länkarna jag har klickat in på i alla fall. Men ja, tungt 6 mål har det blivit den här säsongen så här långt i Women's Super League för Rachel Daly, nu alltså avstängd i 3 matcher. Punkt nummer 3 som du har listat på din WSL-lista är talangkollen Aggie Beaver Jones. Vem är hon?
Även, alltså det är ju Chelseas, jag ska inte säga stjärnskott, men jo, det kan jag nog säga, stjärnskott. Satan vad bra hon är. Alltså, hon har ju varit utlånad till Everton tidigare, men har nu fått ett nytt kontrakt med Chelsea till sommaren 2026. Liksom, hur säger, born and raised Chelsea. Hon är verkligen Chelsea från grunden, har gått igenom leden. Sen var hon på en utlåning, kom tillbaka. Alltså, gjorde 5 mål på 5 Women's Super League-matcher som hon fick chansen. Och då kunde det vara mycket väl vara inhopp och så vidare. Jag har ju nämnt tidigare just det här med att hon fortfarande har en bit kvar till att vara startspelare. För att hon måste ha jämnare prestationer. Lite beroende på vilket motstånd så har hon kanske svårare med djupare försvar, jadera. Men hon känns så himla självklar i sina aktioner. Hon har ett självförtroende. Hon gjorde mål i kuppen nu senast som var, alltså det var en riktig kanon på främre stolpen från en märklig vinkel. Men hon har en sån höjd som jag tror, hon blir ju ett framtidsnamn i England. Det som är lite jobbigt för oss svenskar, det är att hon är på samma position som Brittin Kaneryd. Kaneryd har ju fått ett enormt förtroende under Emma Hayes senaste tiden. Hon tar sina chanser. Jag tycker hon verkligen briljerar just nu. Jag är inte orolig för att Kaneryd ska bli petad på något sätt. Men sanningen är ju att Chelsea kommer vilja använda sin unga talang och ge henne chanser allt eftersom. Vi hoppas att det inte är på bekostnad av just Kaneryd. Men Aggie Beaver Jones, kom ihåg namnet.
Ja, det är definitivt ett namn att komma ihåg. Och är det någonting då som ändå gör att jag blir lite orolig, det är ju det faktum att engelska spelare i England, framförallt landslagsspelare. Det smäller väldigt, väldigt högt. The Lionesses, det är liksom det man snackar om, det skrivs mest om när det kommer till engelsk fotboll på damsidan. Man har en otrolig status där, och det för oss in på nästa punkt på listan, för vi pratade om det senast. Då hade hon äntligen gjort comeback för Arsenal, Lea Williamson. Då har hon också gjort sin första start. Vem saknades då?
Amanda Ilestedt. Det är ju oroväckande. Vi pratar precis om att Aggie Beaver-Jones inte kommer att peta Kaneri. Det kommer inte vara på bekostnad av Kaneris framfart. Men jag är ju rädd nu att Williamson kommer ta över Amanda Ilesteds position. Jag har inga stora spekulationer kring hur utfallet kommer vara, men risken är ju att vi har ett Arsenal som är så tätt med stora profiler. Det är en så stor trupp där vi ser en Hurtig som aldrig riktigt tog chansen, fick chansen. Jag vet inte vilket ordval jag ska välja, men jag tror kanske en kombination. Skadeproblemen hon har haft har gjort att hon inte har varit ett alternativ många gånger. Blackstenius har fått inhopp efter att Russo kom in i bilden. Jag hoppas inte att Ileset hamnar i samma situation, att hon blir åsidosatt, att hon faller i skymundan, för då har, alltså nu tar jag domedagsvägen här, men då har vi problem i landslaget. Det är inte vad vårt landslag behöver just nu, att våra viktigaste spelare inte får speltid. Det går inte att komma ifrån. Så jag vet inte, jag är väl lite... Gud vad jag låter negativ idag. Det är inte meningen, men jag blir ju orolig. För känslan blir ju att... det har gått en match. Herregud, vad sitter jag och överdriver. Men det har gått en match. Men om det här blir en trend, om det är så att det inte blir en tydlig rotation, så kommer... jag tror att det kommer bli jäkligt tufft för svenska landslaget. Och vi har en viktig match, vi säger, men svenska landslaget har en viktig match framöver mot Bosnien.
Jajamän.
Som liksom, den kommer avgöra ganska mycket för oss. Så där känner jag att vi behöver alla våra spelare i god form. Jag vet det tusan, Anna. Sådär va?
Ja, det känns lite sådär. Och just där, man ska ju också komma ihåg att det är ju så, ja men det är klart att de engelska landslagsspelarna, det är ju det som Stina Blackstenius också konkurrerar med. Alessia Russo som man plockade in från Manchester United, som är också ett av de stora stjärnnamnen i det engelska landslaget, som kommer få spel till. Och det känner man ju direkt när Arsenal plockar in henne. Det är klart att det är en statement-värvning för Arsenals del. Och spelare som startar i det engelska landslaget, ja, de startar inte bara i sina klubblag för att de spelar i det engelska landslaget. Det är ju för att de är bra fotbollsspelare, såklart. Stora profiler. Så att, nej, det finns ju gott om den varan i Arsenal just nu. Man har ju Beth Mead som är tillbaka också. Så det ska bli intressant att se vad som händer med Arsenal, vad som händer med våra svenskar. En sån som Stina Blackstenius till exempel sitter väl på ett utgående kontrakt till sommaren. Om det inte blir förändring för hennes del, så kanske det är läge att se sig om och flytta till sommaren så att hon får kontinuerligt med speltid. Men ja, det lär vi väl fortsätta spekulera om framöver och hålla koll på hur det går för våra svenskor där. Om vi ska ta en sista grej på WSL då, så är det ju faktiskt så att Brighton än en gång har sparkat sin tränare. Emma Kullberg, Julia Sidiotti Olme är utan tränare. Vad sker?
Ja, vad sker? Men resultaten har ju varit så pass dåliga att det har inte funnits någon anledning att hålla kvar huvudtränaren. Men Anna, den här, även om detta var min punkt eller en del av mina punkter, så skulle man väl ändå kunna säga att du har du hade en ingång på denna som var väldigt intressant.
Ja, men bara en liten spaning i alla fall, för vi pratade ju i förra avsnittet om en spelare som har gått till Brighton nyligen. En spelare som heter Melina Luck. Målvakten i Kristianstad. Kristianstad. Varför det är intressant? Kristianstad tränare Elisabeth Gunnars dotter. Var tar hon vägen egentligen? Det pratas ju om att hon är en av slutkandidaterna till jobbet i Chelsea. Givetvis ett mäktigt jobb. Det är en cool position att få. Vi vet ju att Emma Hayes har sagt att hon vill att det ska vara en kvinna som efterträder henne. Vi vet att de har pratat med spelarna som också varit inne på att de vill ha, fortsätta ha en kvinnlig tränare. Om man har belyst problemet med liksom, varför finns det så få kvinnliga tränare? Ja, det är ju faktiskt inte hjärnkirurgi. Det har inte funnits möjligheten för särskilt många och det har inte funnits förebilder och så vidare. Men nog om det. Men hade det inte varit intressant att se Elisabeth Gunnarsdottir som nu då har en connection med Brighton med tanke på att Luck finns där i en klubb som Brighton. En klubb som lite mer då, om man ska liksom lyfta och jämföra WSL och Damallsvenskan, vilket man givetvis inte kan på många sätt. Men en mindre klubb. En där man kan vara den lilla jäven vid sidan. Där man kan överprestera utifrån materialet jämfört med att kliva in i det laget som är det stora laget. Där man bara ska brösta upp sig. Någonting alltså, i mig gör att det hade lockat väldigt mycket att se Elisabeth Gunnarsdottir anta en sån utmaning och vara där inne och röra runt i grytan, för det är hon ju bra på, och hon är ju bra på det här att se till förutsättningarna. Hon har, vi vet ju vilket otroligt jobb hon har gjort i Kristianstad, inte bara som tränare, hon har väl löst lite av varje, vilken kris som än har uppstått så har hon funnits där och löst den. Så att nej, jag tycker att det känns nästan mer spännande egentligen.
Ja, och när du droppade den tanken till mig när vi satt här och pratade om våra kära punkter, så kände jag spontant att ja, men självklart. Det är väl klart att Gunnarsdottir ska vara i ett lag där hon får se projektet, att hon får bygga någonting från grunden. Det är ju det hon har gjort, det är det hon är bäst på. Jag kommer aldrig ta tillbaka att jag tror att hon hade gjort otroligt jobb i Chelsea. Hamnar hon där, det kommer gå hur bra som helst. Det är bara en annan typ av uppgift. Det är en helt annan typ av startmöjligheter. Eller de börjar från en helt annan platå kan man väl säga. Men med Brighton så handlar det om en klubb som nästan känns lite sargad. Där det inte finns något förtroende. Melissa Phillips lyckades inte riktigt bygga det laget som... Jag ska inte säga att de på pappret har. För det är fortfarande ett lag som har många unga spelare. Men man kan ju få ut mer av dem. Och jag tror någonstans att det skulle vara lockande att få in Gunnarsdottir i det projektet. Och kunna verkligen förvalta det som faktiskt finns. Du nämnde Kullberg och Sigurd Olme. Det är också Kitty Robinson. Det är också en spelare som är ett stort framtidsnamn i England. Kan man inte få ut mer av henne? Så att jag vet inte, det är klart att det hade varit spännande på alla sätt och vis, och jag vet inte, fortfarande väntar man väl bara på att det ska tas ett beslut, och jag undrar när det görs.
Ja, det gör man ju, och man vet ju också att det går att få in till exempel isländska talanger om man har en sån som Elisabeth Gunnarsdottir. Vi såg ju hur Kristianstad till exempel fick ha Sveindis Jonsdottir på lån då under tiden som Beta var i Kristianstad. Och du jämförde ju också henne med någon när jag droppade det här, och kom att tänka på en sån som Graham Potter.
Men visst, och det var ju lite samma sak med Graham Potter, att han hade ju ett projekt som var startat i Brighton där man fick ut mer utav truppen än många andra har lyckats innan. Och det känns som att det finns en sån ödmjukhet i den processen som gör att spelare respekterade honom och hans filosofi. Vi ser att De Zerbi, som nu är lite herrfotboll här, sorry. Men när han tog över, så tog han ju över ett lag som var på väg någonstans och kunde etablera vidare. Sen ser vi när Graham Potter går över till Chelsea. Hur gick det? Men för de som vet... behöver inte kanske orda så mycket om det, men för de som inte vet, det gick inte speciellt bra. Samtidigt som jag såg att det var ett herrlag i Chelsea som hade många unga spelare som behövde vägledning, Men det blev inte bra för Graham Potter i den miljön. För det var för mycket viljor och för stora namn. Jag tror ju som sagt ändå att Gunnarsdotter hade klarat det väldigt bra. Jag tror inte att det är samma typ av miljö i damlaget. Det är inte den känslan jag har med tanke på hur våra svenska spelare verkar må. De verkar trivas väldigt bra. Men det är klart att som sagt vi kan se Gunnarsdotter i olika roller. Och Brighton hade lockat. Och tänk om hon hade kunnat få en framgångssaga där. Tänk om vi har Vilahamn i Tottenham. Vilken resa de gör nu. De etablerar sig på mitten av tabellen. Arsenal, Jonas Eidevall. Det går hur bra som helst. Även om det svajar lite i toppen och vi kan förvänta oss mer av deras resultat, så har han ju fortfarande etablerat någonting där borta. Tänk då få in en Gunnarsdotter som säger, hallå grabbar, låt mig vara med i leken. Jag hade tyckt det var asfett.
Ja, lite så också. Hon gillar ju lite att vara nagen i ögat på folk och inte sticka under stolen med vad hon tycker och tänker. Så det hade ju varit spännande. Och det, om man ska bara gå tillbaka lite till jämförelsen med Graham Potter, så var det ju så att han i Sverige också byggde upp ett projekt i Östersund. Fick det att verkligen lyckas. Det blev en framgångssaga och sen flyttade han över. Sen har ju Beta då jobbat betydligt längre i Sverige och byggt Kristianstad under ett helt decennium mer därtill innan hon faktiskt nu lämnar. Så att, ja, vi får väl se vad som händer, men det hade inte varit tråkigt att se Gunnarsdotter göra en Potter.
Nej, verkligen inte. Det här har varit spännande.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Om vi lite snabbt då ska gå igenom Champions League. Gruppspelet är ju avslutat och det finns ju inget som var så svettigt som att under samma kväll som Häcken gick vidare. Det var ju ganska odramatiskt ändå, det får man säga, med tanke på att Chelsea dels pulveriserade Paris FC som vi var inne på. Och dessutom började göra mål ganska tidigt och man kände att okej, aha, nu måste Paris göra två mål för att vinna den här matchen. Mm, det känns svårt. Sen, aha, nu är det tre. Nu är det fyra och matchen i Madrid var ju inte heller så att det sprakade om den. Häckenspelarna var väl också inne på att det här var kanske inte vår bästa insats, men var ju väldigt nöjda med att de faktiskt vann den ändå, så att man kan känna att vi gick vidare på våra egna resultat, inte tack vare att Chelsea vann. Men samtidigt som vi då står och pratar med de glada Häckenspelarna som skulle ut och festa, det gjorde de inga, det stack de inte under stolen med. Jag tror det var Josefin Rybring som skulle vara partygeneral och typ skrek det till Cavaggi när vi frågade vad de skulle göra härnäst. Det var tydligt att det skulle firas ordentligt. Men under den tiden så frågade vi också då lite om, ja men lottningen då, hur ser ni på vilka motståndare ni kan få? Och man står där och de bara, ja men vilka är det då? Man bara, ja det är ju Barcelona eller Lyon. Och sen, vilka är det mer? För den gruppen, herrejävlar att följa den gruppen. Och det som hände, för jag menar när vi stod och pratade med Häckenspelarna och man gick in och kollade i appar och på livescore och tabell och så här, ja då var det Bayern München. De spelar inte ens i kvartsfinalen längre. De åkte ut. De tog inte en av de topp två platserna. Istället blir det PSG och Ajax som gick vidare från den gruppen. Det var hela havet stormar där. En otrolig grupp att följa. Men det gör ju att vi då har de fyra sidade lagen inför kvartsfinalerna. Chelsea, Lyon, PSG och Barcelona. Och i den osidade gruppen fanns Ajax, Benfica, Häcken och Brann. Det enda som fanns inför den här lottningen var ju att man kan inte lottas mot det laget man har mött i gruppen, så Häcken kunde ju inte få Chelsea igen. Det första som hände under lottningen, det är att Brann lottas mot Barcelona. Då kan jag säga att det känner ju Josefin Rybrink, som jag pratade med efter lottningen, som befinner sig på semester just nu på Gran Canaria, för att det här är ju den lilla semestern som Häckenspelarna faktiskt får, att då jublades det. För var det någonting man inte ville ha i en kvartfinal så är det Barcelona. Det hade ju varit madrömslottningen av madrömslottningar. Då hade jag satt Häckens chanser att gå vidare till kanske 1,5%.
Ändå.
Ja, men det kan ändå alltid hända precis vad som helst i fotboll. Men ett dubbelmöte, ja, det kanske hade blivit 1,5% chans att gå vidare. Sen så kommer ju nästa lottning som blir Lyon mot Benfica. Och där är det ju då klart att Häcken får PSG. Det känns konstigt att säga det, men PSG är ju en drömlottning för Häcken.
Ja, men visst är de det. Alltså vi kommer alla ihåg 2 år tillbaka när de mötte PSG. 2-1 på bortaplan, sen blev det 2-0 på hemmaplan. Skit i resultatet. Om man kommer ihåg matcherna så var det ett Häcken som... Alltså det är en matchplan som är så väl utförd. Det var spännande, de gjorde inte bort sig för 5 öre. Det var verkligen en jättebra prestation på bortaplan som gav den här känslan att okej, men det finns ju en chans. Men tänk dig Häcken vi har framför oss nu som har tagit ytterligare kliv, har större erfarenhet, har gjort bra ifrån sig i gruppen, har inte bara överlevt, de har överlistat sina motståndare, överbevisat oss som inte har riktigt trott på dem. Det är ett Häcken som har en chans. Och det är därför vi kallar det drömlottning, för det här är inte omöjligt. Jag nästan sitter och tänker att ja, men de tar sig vidare. Sen tror jag att de kommer ha svårare i nästa steg. Men skitsamma. Kan de bara ta sig vidare här? Alltså det finns den chansen. Den är i alla fall bra mycket större än 1,5.
Det är den definitivt. Och tittar man på Paris gruppspel då, när vi då pratar om Paris Saint-Germain, inte Paris FC, så tog de ju faktiskt 10 poäng i gruppen. Inom citationstecken då, bara. Alltså det blev 2 förluster, det blev en oavgjord. Man tar lika många poäng som Ajax gjorde. Och Häcken, ja, de tog ju 11 poäng. Så ser man bara poängmässigt i gruppen så var de ju bättre. Så kan man givetvis inte räkna. Men det är ju så att det inte är ett oslagbart lag. Det är ett lag som ligger 2 i den franska ligan. Där ju Lyon då leder. Man har åkt på förluster även i ligan. Så att det går ju att straffa det här franska storlaget. Och sen så ser jag ju faktiskt inte längre det som en omöjlighet. Sen är jag ju också en optimist ut i fingerspetsarna. Det ska sägas. Men om man tittar på vad som hände i gruppspel som går, sen visst, man ska inte alltid dra för stora växlar av vad som händer i en sista omgång när lag är klara. Men Benfica 4-4 mot Barcelona. Alltså man gör 4 mål på Barcelona. De ska nu ställas mot ett Lyon som släppte in 2 mål mot Slavia Prag. Slavia Prag hade 2 chanser på hela den matchen. Jag är inte helt säker på att Lyon går in och vinner den svinenkelt. Och jag menar, skulle Benfica vinna den, då är det Benfica-Häcken i en semifinal. Då är det inte omöjligt att ta sig till en final. Det är mycket som ska slå in för att det ska bli så här. Givetvis då ska Häcken än en gång, får man ändå säga, överprestera, för att på pappret så ska man ju egentligen inte slå den franska ligatvåan i form av PSG med de stjärnor som finns i det laget. Men de har chansen. De har verkligen bevisat i Europa att de är där. Och det finns ju då sparkapital som vi var inne på. Elin Rubensson gjorde sin första match på 3,5 månad. Får man tillbaka henne nu så har man även då Anna Tjiki tillbaka. Vi får väl se med en sån som Elma Juntila Nelhage. Anna Sandberg har också haft lite skadeproblem. Hoppade in i matchen mot Real Madrid. Så att där finns ju spelare som kan vara på väg tillbaka. Nu får man dessutom då till kvartsfinalerna skriva in ytterligare 3 spelare som får gå in i ett slutspel. Så där kan man ju då skriva in Matilda Nildén, Alice Bergström. Och så får vi väl se. Gör man någon statementvärvning eller inte? Ja, det återstår ju att se. Som sagt, det svenska fönstret öppnar ju på riktigt den 20 februari. Vi får se om man plockar in något mer spännande till den här truppen. Men nej, ett som är säkert är att det kommer bli väldigt spännande att följa. Om vi bara ska snabbt gå igenom de olika kvartsfinalerna här. Vilka går vidare? Det första, Ajax-Chelsea.
Chelsea.
Håller med. Och det känns som att det ändå kommer bli relativt enkelt.
Ja, det är min känsla också.
Benfica Lyon då?
När du målade upp det så vackert som du gjorde så börjar jag ju tvivla. Men jag utgår ifrån att Lyon tar sig vidare.
Ja, de är trots allt mästare och vet vad som krävs i Champions League. Det är ett dubbelmöte där man då kan lappa ihop det man kanske fuckar upp i den första omgången. Men Lyon, nej, jag tar väl då och säger att Benfica tar det här. De chockar alla och går vidare. Kommer förmodligen få äta upp det. Jag är medveten om det. Men det är roligare så. Häcken PSG.
Jag säger att Häcken gör värsta skrällen. Häcken tar sig vidare.
Mm, och jag är ju inne på samma spår där. Mm. Vi tror alltså att PSG åker ur. Vi mår toppen. Inte alls färgade av att vi är svenska. Så här sitter alla och säger det. Alla fotbollspoddar världen över just nu. Det är klart att PSG är favoriter på pappret. Men ja, det vore ju också...
Låt oss drömma lite.
Ja, vi vet inte när vi får chansen att göra det igen. Så nu gör vi det. Brann Barcelona.
Ja, men brann över oss. Nej, jag ska. Barcelona, jag har ju de som står för favoriter att vinna hela Champions League. Men nej, det finns väl inte så mycket ord om. Jag har sett Barcelona det här året så pass mycket att det är... nej, inte det här året, den här säsongen generellt. Det är... Oh, satan vad bra de är. Det, ja.
Ja, de är ju en egen liga i Spanien. De, trots alla skadeproblem de har, det, var och varannan stjärna känns det som är skadade. Vi har ju till exempel inte Fridolina Rolfö tillbaka än. Vi har en Alexia Poteja som dras med sina skadeproblem. Vi har Mappi Leon som har opererats. Ändå så är det ingen som kan ro på dem. Så att Brann kommer definitivt inte göra det. Och jag tror inte heller att Chelsea sen då, som de kommer få i en semifinal igen. Det var ju de som möttes i fjol. Det är ju där det fortfarande finns visserligen fortfarande ett öppet sår i Chelsea efter att ha blivit förnedrade på Gamla Ullevi mot Barcelona i Champions League-finalen för några år sedan. Men utan Sam Kerr så går det inte. Hade de haft Sam Kerr så möjligtvis att jag hade tänkt att de kanske hade kunnat skrälla mot Barcelona, men snarare i så fall i en final när det bara är en match.
Mm.
Över ett dubbelmöte så kommer Barcelona alltid att lösa det. Så det är klart att Barcelona kommer spela final. Det är frågan mot vilka? Häcken eller Benfica?
Vad sjukt! Ja. Men alltså förlåt, för det där jag satt ju lite och lekte. Jag vill ju ha den här romantiserade bilden för Emma Hayes. Alltså jag vill ju att hon ska med sitt Chelsea få vinna Champions League. För jag gillar när det är en sluten cirkel. Jag gillar när det är en vacker historia. Men sanningen är att Barcelona är för bra. Och det som du säger, det är liksom ingen... Det är inte samma lag utan Sam Kerr, även om de är ruggiga och de är så, så bra. Så det är inte samma pondus. Men sen samtidigt, om vi kan sitta här och säga att Benfica eller Häcken ska skrälla mot Lyon och PSG, så kan jag väl också tycka att det finns absolut marginal och anledningen varför Chelsea skulle kunna göra en bra match mot Barcelona i en eventuell semifinal. Så att, ja, vi får väl följa det med spänning, men Barcelona, ja, de lär väl ta sig till final. Det kan vi nog ändå sitta här med ganska gott samvete och säga.
Ja, det känns betydligt säkrare att säga det än att vi ska se Häcken Benfica i en semifinal. Så är det. Och det enda vi kan säga med säkerhet är att vi ser fram emot de här matcherna och slutspelet i Champions League. För gruppspelet, det har sannoliken bjudit på underhållning och skrällar så här långt. Så att vi hoppas väl att slutspelet gör det också. En sak som tar oss in på vårt sista ämne för dagen. Vi sa att vi skulle vara rappa. Det går sisådär som vanligt. Hålla avsnitten korta. Det finns lite för mycket att prata om, för man lägger ju märke till någonting när man tittar på de här kvartsfinallagen. Man har ju varit med så pass länge att den tyska damfotbollen har varit det som, ja men, när man själv var ung, nu har jag absolut inte spelat fotboll på någon form av nivå, men alltid följt fotbollen. Och när man har gjort det så var det ju liksom, ja men det var damallsvenskan, och skulle man bli proffs då gick man till Tyskland. Det var de som ledde utvecklingen, det var de som vann EM efter EM. De har väl 8 EM-guld eller något sånt där, mästarinne när det gäller det. Har alltid levererat i mästerskap och de har alltid haft ett lag i kvartsfinal i Champions League. Är det några tyska lag där nu? Nej. Bayern München lyckades ju inte hålla sig kvar. Som sagt, den tiden jag stod och pratade med Häckenspelarna efter Real Madrid-matchen i den mixade zonen innan de lämnade arenan. Ja, just då var Bayern München vidare, men de är inte det nu. De är ute, de var väl det sista hoppet får jag säga. Frankfurt var ju också med i gruppspelet, absolut. Men fjolårsfinalisterna Wolfsburg åkte ut redan innan. Vad är det som händer med tysk damfotboll?
Väldigt mycket skulle jag säga. Det som pågår just nu, det är en stor snackis och delvis rykten. Men det är att lagen har börjat ifrågasätta förbundets seriositet kring damsatsningen. Du målar upp en bra bild av det som har varit tysk fotboll under egentligen hela min uppväxt och hela min fotbollssatsning. Där, precis som du säger, Tyskland var stället man ville gå till. Det var, hur ska man säga, det är just nu en pågående diskussion om man tycker att förbundet gör tillräckligt för ligan. Profilerar man spelare, produkten är det inget fel på. Har man tittat på Frauen Bundesliga så ser man att det är högkvalitativ fotboll. Det är så mycket stjärnor. Jag har en lista här jag ska läsa. Merle Froms, målvakt, Wolfsburg. Vi har Julia Gwynn, Bayern München. Vi har Heinrich, Wolfsburg. Vi har Jule Brand, Wolfsburg. Klara Bühl, Bayern München. Sara Debritt spelar landslaget men spelar i Lyon. Linda Dahlman, Bayern München. Svenja Huth, Wolfsburg. Alltså jag kan hålla på så här ett tag. Nina Magull, Bayern München. Det här är alltså tyska fotbollens giganter.
Du har ju det sista namnet, säga. Hon har ju faktiskt lämnat Tyskland för Italien, och bara det var ju en flytt som man verkligen kände så här, men what? Vad hände? Varför lämnar en sån som Lina Magull Bayern München för att gå till Inter? Där känner man ju att någonting skaver här.
Exakt.
Det ska ju inte vara åt det hållet det går. Det är inte det man är van vid.
Nej, men det är skitbra namn. För det är just det här som är poängen. Att de här namnen har varit i den inhemska ligan över väldigt många år. Det här är alltså spelare som spelar landslagsfotboll, som har varit stommen i den tyska fotbollen. Och det är så väljer man att lämna ligan. Men det är också så att man inte tar sig in till kvartsfinal i Champions League. Som sagt, ryktet går att man inte är nöjd med satsningen som sker, att det finns någon som är utsatt i förbundet att hantera framförallt landslaget, men också framförallt ungdomsutvecklingen, men ingen tar hand om själva produkten som är ligan. En stor grej som också, om vi tittar lite på hur det har sett ut i tyskt landslagsfotboll över lång tid nu, EM så är man i final, det må vara utan en viss pop, Alexandra Popp. Det är klart att hon var ett stort, stort hål bakom sig. Men det är Tyskland som ändå var starka nog och överraskade. Och man kände så här, okej, Tyskland är precis som vanligt. Oavsett vad som händer, det är liksom en stor makt att räkna med.
Ja, lite så. För jag vet också, inför det mästerskapet så var jag och träffade Hanna Glas, som ju då var högerback i Bayern München. Så vi träffades på Marienplatz i München och satt och pratade lite om tysk fotboll och vad är det nu, och pratade lite om det tyska landslaget med, och hon var ju inne på redan då att hon såg en hel del frågetecken kring landslaget och trodde inte riktigt att de skulle vara så bra i EM, vilket jag ju sen då påpekade för henne, och hon kände att väl att lite att hon fick äta upp det, men det kanske hon inte behövde. De kanske ändå lyckades överprestera det året, för hon var inne på det här att till exempel, vad händer i backlinjen? Vad har de för spelidé? Vad sker?
Men det var framförallt det där som jag tror blev vad säger man, the downward spiral. För att man hade stora problem med sitt försvarsspel. Man hade problem när Julia Gwynn skadade sig på sin högerbacksposition, så visste man inte riktigt hur man skulle ersätta henne. Man hade någon match i uppspelet, det var en träningsmatch, Svenja Hutt som ytterback, alltså det är en ytterforward. Det här är liksom en offensiv spelare som går in som ytterback, och man bara tänker, nej men nu har ni snäat. Men det är Tyskland som har behövt laborera, men de kraschar ur VM. 1-1 mot Sydkorea, och det är Tyskland som man fortfarande frågasätter, var ni ens där? Var ni verkligen påkopplade nog? Alltså, för mig så finns inga ursäkter, för att Tyskland har haft sånt försprång över så lång tid. Men problemet har ju varit, precis som du säger, spelidén. Vad har varit idén när man inte riktigt haft materialet som man förväntade sig? Så att jag tror någonstans att det är en kedjereaktion av väldigt många saker. Dels så är det ju såklart att man har problemet på hemmaplan. Det är inte en tillräckligt attraktiv liga på det sättet, på grund av att du har två starka lag som fortfarande utmanar varandra. Det är det vi berömmer med svenska ligan, det är det vi berömmer med engelska ligan, framförallt för att det finns en jämnhet trots allt över fler lag som kan utmana om titeln. Problemet i tyska är att det fortfarande finns, det är Bayern München och det är Wolfsburg, de som ska bråka med varandra. Sen finns det några som kommer, några uppstickare då och då, men aldrig hållbarheten. Det är ju det som är oroväckande, och det har ju sen mynnat ut i landslagsspelet. Men om man återgår till själva grundfrågan med Champions League, då är det kanske inte så förvånande att lag inte är lika slagkraftiga, för att många spelare väljer andra ligor att spela för. Och det gör ju, som sagt, jag ser det som en positiv utveckling i damfotbollen generellt, att vi har fler starka ligor, vi har fler starka lag. Spelare kan välja att gå andra ställen. Vi pratade Fanny Andersson tidigare, och hon sa någonting intressant i sin övergång med Norrköping och nyligen, att men när jag växte upp så var det aldrig riktigt en grej att man skulle till England. Det är först nu som unga spelare drömmer om detta. Det är ju en positiv utveckling att vi har mer alternativ för våra spelare, men samtidigt så ska det inte vara på bekostnad av kvaliteten i Tyskland. Och där tycker jag att man har gjort ett jättemisstag, att man har misslyckats fatalt rent ut sagt med den satsningen som de hade ett sånt grepp om. Och den storyn är ju inte färdigskriven.
Nej, den är inte. Och som du var inne på, det här med landslaget också, det är ju inte bara klubblaget man ser det här på, utan landslaget, de vann ju sin Nations League-grupp till slut ändå, men bara en poäng före Danmark. Och som du sa, alltså, de kraschar ur VM. Det var en jordbävning på Nya Zeeland i Wellington när vi var där under VM. Den var samma kväll som Colombia mötte Tyskland. Jag kan säga att det skakar om mig betydligt mer att Colombia slog Tyskland. I 97:e minuten så gör de 2-1. Man trodde väl att Tyskland kvitterade till 1-1, att okej, jaha, det är en sån match. Det är klart att Tyskland kommer tillbaka. Nej då, det är inte en sån match. Jag kände inte ens av skakningarna från jordbävningen. Jag vet inte om du och jag var ute och promenerade precis just då, för jag var på väg till ett ställe där flera andra svenska journalister tittade på den här matchen när jordbävningen ska ha inträffat. För vår fotograf Pontus Orre, som jag hade hotellrum intill i Wellington, han mässade bara och skrev: "Vad kände du?" Och jag bara, nej, vadå? Ingenting. Men han var på hotellrummet, han hade känt av den jättekraftigt. Jag kände ingenting. Det skakade om betydligt mer att Tyskland faktiskt förlorade en sån match. Och ja, det blir intressant att se vad tysk fotboll tar vägen framöver. För det är ju tydligt, någonting måste hända.
Det är det, och med tanke på de namnen som jag har radat upp. Jule Brand är ju en av Tysklands stora framtidsnamn. Lena Oberdorf har vi redan pratat om, som ryktades till Chelsea bland annat. Det hade vi för något avsnitt sen. Så att det här är ju liksom... Det är så mycket kvalitet i de här spelarna, och det är därför man också känner en stor oro för att det inte tas mer seriöst på hemmaplan. För det som kommer hända är att de här spelarna kommer säga tack och hej, det är fett att spela Bayern München, men då sticker jag hellre till till exempel England eller Italien, som vi nu börjar se trenden.
Mm. Med det så stänger vi då Tyskland också för den här gången och ser fram emot att se vad som händer där framöver. Vi har bara en grej kvar på dagens avsnitt, men det är inte vad som helst. Det är ju våra 5+ som vi ska dela ut, och vi pratade om vilken vecka Marika Bergman Lundin har haft. Men det finns ju en lagkamrat till henne som också använde lite det där uttrycket när hon skriver "It's been a week" och la ut en bild på sig själv efter att West Ham vunnit mot Arsenal. Hon var en av de bästa på planen den matchen, skulle jag säga. Hon spelar på innermittfältet. Vi känner henne väl eftersom hon har tidigare varit i Vittsjö. Hon heter Katarina Gori. Och hon är ju inte bara fotbollsspelare. Hon är mamma också. Harper Gori syns överallt hela tiden. Nu senast i ett jättegulligt inlägg på Matildas Instagram. Men där skriver hon ju också då om hur hon kom till arenan inför matchen. Och Harper is sick all over the back seat. Ja, hon fick bara köra hem igen för att bada henne, få henne att gå och lägga sig. Och på något sätt, som hon skriver, I somehow made it back for warm-up. Hon hann alltså tillbaka till uppvärmningen och tackar ju sin klubb också för att det här var helt okej, att hon åker tillbaka och att hon faktiskt fick backning från klubben. Går sen ut på planen och är en av de bästa på planen tillsammans med, ja, Sissoko var väl kanske snäppet bättre i den matchen skulle jag säga, men hon är en av de bästa på planen efter den här uppladdningen. En uppladdning som en del kanske skulle säga, men hallå, vadå? Är man inte, ska man inte vara fotbollsproffs och vara där och påkopplad hela tiden? Att det här skulle kunna vara någon form av fianterier att hon drar hem. Men jag tycker bara det säger mycket om Katrina Gori som människa. Det var ju också så hon hamnade i Vittsjö, för att det var väldigt viktigt för henne att Harper skulle kunna vara en del. Hon var ju då ensamstående mamma till Harper när hon flyttade hit, och Vittsjö sa att ja, det är lugnt, kom hit. Vi har mängder med pensionärer som kan ta hand om henne samtidigt som du tränar. Inga problem. Sen har ju familjen växt sen dess och det blev ju en väldigt bra flytt för henne. Hon värdesätter det där, och är det någonting som jag har lärt mig, jag var på ett fotbollssymposium i helgen som Stockholms fotbollsförbund anordnade som riktade sig till kvinnor och kvinnliga tränare, där man bland annat pratade om mental eller psykisk ohälsa och psykisk hälsa. Och just det där, då var Rickard Magyar från tidigare Hammarby där. Han har ju skrivit en bok om sin kamp, sin resa. Och han pratade lite om det här med anspänningsnivåerna inför match. Vad det kan göra med en och hur dåligt man kan må inför match. Jag tänkte lite när jag läste det här inlägget av Gori att det fick ju henne att tänka på annat. Det fick henne att slappna av lite inför matchen. Det behöver inte vara dåligt. Vad säger du som har en spelarkarriär bakom dig?
Nej men jag är väl framförallt, jag kan känna igen den där känslan av att det är nästan värre om du har mer tid på dig att ladda för en match. Eller för mig var det så. Jag började tänka för mycket på vad som komma skall, så var jag typ ett nervöst vrak. Men hade jag någonting som liksom tog fokus precis innan, så gav det mig nästan en bättre förutsättning för att prestera. Och man har så många olika knep för det där. Och jag vet att vissa spelare älskar att dansa innan. Nu när jag kom från Malmö så hade vi ett gäng spelare som, alltså det var nästan som en förfest innan matchen, utan alkohol vill jag lägga till.
Men otroliga
rubriker. Ja men precis, fel forum att prata om det. Nej, jag skämtar sidor. Nej men det var dans och det var skoj, och jag kommer ihåg att när vi pratade om det där, hur man ska agera och hur man ska vara innan match, för att man har ju vissa förhållningsregler för att respektera varandra. Jag var väldigt tydlig med att jag är inte den som kommer stå och dansa och tjoa och tjimma, men jag fick lära mig att det var nästan det bästa att ha lite roligt innan, för att inte ha den här extremt seriösa känslan i kroppen att jag ska ut och göra någonting farligt. Utan det är ju, jag älskar ju att spela fotboll, det är ju det jag vill göra. Varför är det så upptrissat? Men jag kan tänka mig för Gori här att hon fick bara fokusera på vad som var viktigast. Det var ju hennes barn såklart. Vad långt vi har kommit när det är en självklarhet att det där liksom ska tas hand om. Vi har ett annat exempel, Melanie Leupolz från Chelsea. Hon är också nybliven mamma. Inte nybliven som är ny, utan för några månader, kanske ett år tror jag till och med. Men hon var ju med i VM-truppen. Barnet var med och hade nanny och så vidare. Till och med på landslagsnivå så är det en självklarhet att man får rätt förutsättningar som förälder först och främst. För att funkar inte det, det vet ju alla som har barn. Funkar inte det, så funkar väldigt sällan någonting annat heller. Och prestationen kommer definitivt inte att bli bättre utav att du måste fundera på att oj, mitt barn omhändertaget. Så stor cred såklart till alla inblandade, stor cred till Gori själv, som visar vilken stark kvinna hon är. Och ja, men det är bara generellt att det finns så många olika sätt att ta sig an en match, och det behöver inte alltid vara stenseriöst för att vara respekterat.
Jag frågar bara Ronja Savolainen, Och kanske man som lyssnar på den här podden undrar, vem är det? Det är ju då en hockeyspelare som spelar i Luleå i STHL som har fått en hel del rubriker och kritik när hon tillsammans med en lagkamrat inför match sitter och dansar på bänken. Lite som du var inne på då i Malmö att man gör inför match. Det är väl förmodligen deras sätt att slappna av. Jag tycker det är väldigt hårt att kritisera det. Visst, det kanske ser lite lojt ut för folk vid sidan om. Men om det är sättet att få en att slappna av. Att få en att inte kanske känna den där prestationsångesten och tänka på hur viktig den här matchen är. Sen visst, som supporter och sådär, kanske det kan sticka lite i ögonen om man känner att hallå, vad är det för inställning? Fattar ni inte hur viktigt det här är? Men går man ut och presterar på isen sen? Eller på fotbollsplanen? Eller någon annanstans, var man än ska? Jag menar, jag vet hur loj jag kan se ut när jag sitter på viktiga möten och sitter och kladdar i mitt block samtidigt. Det kan ritas blommor, det kan skrivas signaturer, det kan vara precis vad fan som helst. Det är väldigt konstiga sidor i mina anteckningsblock efter viktiga möten. Men det är mitt sätt att koncentrera mig. Det är mitt sätt att ta in så mycket som möjligt och alla funkar vi olika. Så länge man sen presterar. Det är väl det som är det viktiga.
Det, så... verkligen, det är ju det som är nyckeln i det hela. Presterar du så spelar det faktiskt ingen roll. Eller inte till vilka gränser som helst. Men det, jag tycker någonstans att man får ha lite överseende och inte alltid vara så snabb på att döma en spelare. För hon ser verkligen oseriös på, ja, men levererar, så vad är problemet? Och i det här fallet så har det ju mer med professionalism, tycker jag, att göra. Att man som klubb i West Ham inser att vi kommer inte få det bästa av vår spelare av att säga till henne att du får ha någon annan som fixar det där. Hade jag själv varit förälder så hade jag prioriterat mitt barn för att spela matchen. Punkt.
Ja, så sätter vi väl också punkt för det här avsnittet och tackar dig som har lyssnat. Vi är väl tillbaka igen om 2 veckor och då närmar vi ju oss Svenska Cupen. Vi är mitt i ett landslags, en landslagssamling. Det finns givetvis en massa att prata om då också, så håll i er och se till att prenumerera och sådär så ni inte missar nästa avsnitt. Vi hörs igen då och tackar så hemskt mycket för den här veckan.